Halleluja, tack Jesus. Vilken kärlek vi känner. Vad säger ni där uppe på läktaren? Vi känner att vi älskar Jesus. Och de här dagarna, jag kände var lite profetiskt också de här dagarna. För att jag känner ni är en plats som, här finns det frihet och längtan efter Gud. Och, men när man predikar på en plats så är det som lite profetiskt också att Gud kallar på någonting. Han kallar på någonting. Och jag kände första kvällen hur Gud sa, det som vi måste bevara är vårt hjärta. Därför vårt hjärta är uppenbarelseplatsen för Guds härlighet. Och genom våra hjärtan och Guds hjärta och genom församlingen får Gud en uppenbarelseplats. Och där måste Guds atmosfär bevaras. Så Gud kan fortsätta att plantera det himmelska. För det som är fött från himlen trivs inte i det jordiska. Eller i det världsliga. Och därför måste vi bevara våra hjärtan. Så det som Gud har planterat ska få möjlighet att växa och utvecklas. Jag har inte fått många starka profetiska ord i mitt liv. Jag har fått två kan man säga profetiska ord. Men jag brukar säga till Gud att jag måste ha 200 liv om jag ska hinna gensvara. Men vi har ju bara ett liv. Det som Gud sa det var, bered en plats för mig. Så jag får uppenbara min härlighet och min närvaro och min helande kraft. Det har jag försökt att göra på många, många, många sätt tillsammans med den heliga ande genom åren. Genom bibelskolan, Jesus helar upprättar, helande dagarna och helande centret. Och min dröm var att bygga 30 helande rum och det har jag nu. Så vi kan flöda och betjäna människor med biblisk själavård. Och sen var det de här 100 husen. Som Herren sa. Och man känner när man gensvarar till Gud så. Varje gång jag som står så vill jag nästan bara gråta. För jag tänker, tänk om Gud inte hade kallat dig och mig. Tänk om han bara hade gått förbi. Och, tänk om Gud inte hade kallat på Elisa. Och Elia såg ju Elia. Och så kastade manteln över honom. Tänk att Gud har kastat sin mantel över dig. Och att du och jag får fortsätta och säga vårt ja varje dag till himmelens konung. Och så utvidgar han vårt område. Och ändå kan vi inte gå över vårt mandat. För varje församling har ju ett mandat. En vision, ett uppdrag. Och det är viktigt för församlingens medlemmar att kunna gensvara till den här visionen. För då kan Gud vidga den och utveckla den. För jag tror att alla församlingar har olika uppdrag. Och ändå är det samma evangelium. Alltså han på något sätt nischar oss in i olika delar. Många av mina kollegor är väldigt nischade i evangelisation till exempel. Inte helande tjänst. De gör andra saker. Andra har väldigt mycket mission på sitt hjärta. Och när man samtalar med ledare och de öppnar sina hjärtan så delar de vad Gud har fött på platsen. Och då brukar jag säga, ni måste vara trogna den himmelska visionen. Så att varje församling får liksom utvecklas i det som Gud har lagt i församlingens hjärta. Så man känner att det är en stor utmaning att komma som predikant. Därför är det lätt för mig. Jag kom till ett ställe en gång och pastorn var så trött. Han var så sliten. Och det var så mycket kritik i församlingen. Han gick inte på knäna för att han bad. Han gick på knäna för att han var så trött. Och det hade blivit kritik i församlingen. Det hade blivit kritik bland ledarskapet. Då. Det var jobbigt. Så när jag kom dit så såg jag liksom desperationen i hans ögon. Och jag tänkte, jag kan inte trolla. Men jag visste en sak som jag kände var lite farlig. Det var jag skulle stanna där i 3-4 dagar. Och jag tänkte, jag skulle kunna på de 3-4 dagarna stjäla församlingens hjärta. För de skulle kunna säga så här, åh det är bara Linda som är kärlekfull, vår pastor är så jobbig. Och men Linda förstår oss, hon har betjänat oss. Och jag kände så här att mitt uppdrag den gången var att pastorn skulle känna att det flödade in en sån kärlek. Att de skulle kunna fortsätta sitt arbete när jag hade lämnat platsen. Och jag vet att på den här platsen finns det så mycket kärlek. Och jag kan bara känna att Gud har så fantastiskt underbara planer. Så jag vågar inte säga det idag. Men nästa gång jag kommer om 20 år. Nej, jag skojar bara. Då ska vi bara tillsammans se, vad har Gud tänkt? För alltid när Gud kommer så här och börjar uppenbara sin kärlek, han smälter våra hjärtan, han vidgar våra hjärtan, och vi får uppleva de här manifestationerna av den heliga ande. Alltså skrattet, latter säger vi på norsk. Gråten som kommer, den här beröringen, kavod och doxa, när vi ligger under Guds kraft, när vi opereras av Herren, så blir vi som trygga med den heliga andes närvaro, och då kan Gud börja tala ännu mer in i våra liv och i församlingens hjärta om de himmelska planerna. Och då vet ju vi att vi kommer inte att klara av det i egen kraft, och det är precis vad han vill att vi ska veta. Att vår kraft är begränsad, vår ekonomi är begränsad, våra resurser är begränsade, vår personal är begränsad. För Bibeln säger att arbetarna är få och skörden stor. Och ändå mitt i allt det här så säger vi, ja, vi säger mer, vi tillhör de desperata. När jag var ung så kände jag många kristna som en, vi har inte tid att tjäna Herren så mycket, men jag var mer desperat, jag sprang efter Gud. Och sa, om du ska använda någon får du ta mig. Jag vill bli använda dig Gud. Jag vill vara med och förändra nationerna. Alltså jag hade som en desperat längtan. När jag tänkte att han får inte ta någon för mig. Men du ska veta idag att ingen kan ta din kallelse. Alltså vi är så unika. Vi tränger inte varandra. Så när du gensvarar 100% så behöver inte någon annan gensvara 30%. Utan vi kan alla gensvara 100% till det som Gud har lagt i våra hjärtan. Och sen finns det bara mer och mer och mer och mer. Och därför behöver vi de här stunderna då han mjukar upp oss. Då vi ligger under smörjelsen. Då vi får bara skratta och befrias från massor med bråte. För att Guds djupa tankar att plantera in sina drömmar och visioner i våra liv för att förändra den här världen, inte bara vårt eget land, men att vi får bli kanaler mot Tyskland, Frankrike, östländerna, Ryssland, Vitryssland, Filippinerna, ut över världen. För Gud kan föra oss på platser som vi aldrig trodde att vi skulle besöka. Det var bortom våra tankar, bortom våra drömmar. Men Gud är större. Jag hade en period i mitt liv, det är säkert nästan 40 år sedan, som jag kände att jag var, det var tungt. Har du känt så någon gång? Det var tungt. Jag tyckte att jag fortfarande var diakonissa i lutherska kyrkan. Och jag tyckte det var tungt. För att jag hade mer här inne än jag såg det naturliga. Och då kände man som en frustration. Man liksom satt fast i saker. Och så kände man också att man hade kanske inte det stödet som man längtade efter just i det sammanhanget. För jag var ju mer ett, kan man säga, religiöst sammanhang. Även om det var godhjärtade människor. Så skulle jag säga det. Och då blev jag bjuden. Det var ju massor med år sedan. Det var Birgitta Ekmans pappa faktiskt. Sten Nilsson. Jag jobbade med honom 72. Då reste han och jag i Tyskland och olika länder och hade ashram. Så jag var hans hjälptjänst där. Och vi hade fantastiska möten. Det var 72. Sen ville han att jag skulle följa honom till Amerika. Så åkte vi några till Amerika. Men jag var tung. Jag hade inga pengar. Jag hade precis lämnat Jesusfolket. Jag hade börjat jobba som diakonissa. Och jag kände som en sån svag tyngd av depression och begränsning i mitt liv. Kanske du har känt så också någon gång. Och då ska ni få höra, Gud är så god, han är så fantastisk. Och så kom jag till ett möte, det var i Texas det här mötet, på ett stort hotell. Och alla som satt där, de verkade så lyckliga. De dansade i anden och de var välklädda, de var fina. Och jag hade knappt pengar till mat. Jag kom från Jesusfolket där. Så att jag fick bara äta någon hamburgare då. Vi hade inga pengar till mat. Och jag fick en sån självömkan, vet du vad det är för något på norsk? Jag satte längst fram. Alla bara jublade i anden. Och jag bara började gråta. Så det här är jobbigt. Och jag tänkte så, jag tycker jag blir så bestulen. Tänkte jag i barndomen och gräsbitar och gräsgnagarna. Då kom den heliga ande. Talade till mig. Och så sa han så här. Han tog ett bibelställe som jag aldrig hade läst. Kanske jag hade läst det, men jag hade helt glömt bort det. Det stod i Ordspråksboken. Om Satan blir tagen på bar gärning, så måste han ge tillbaka 7 gånger av allt som han har stulit. Det bara flödade in i mig. Och jag blev alldeles lycklig. Jag fortsatte ju grät. Jag tänkte, jag kan inte, de andra jublar. Jag sitter där och gråter. Men det var en annan gråt. Jag kände vilken omsorg Gud har. Och de här orden bara trängde in i mitt hjärta. Och så sa Herren, Linda sa han, du ska inte vara avundsjuk på de här som dansar och jublar just nu. Därför de har fått så mycket i sitt liv. De har gått i kristna skolor. De har kristna föräldrar. De har vuxit upp i fina församlingar. Men Gud sa så här, men du har haft en svår barndom. Du har haft svårigheter i ditt liv. Därför kan jag ge tillbaka så mycket till dig. Halleluja. Och jag lämnade mötet och jag tänkte jag måste gå ut och torka mina tårar och så här. Och då tänkte jag måste dricka någonting och så kom jag vid en Coca-Cola-automat utanför hotellet. Och jag försökte få in dem där pengarna och tårarna rann. Då kom det tre kvinnor precis förbi. Och så frågade de, can we pray for you? Och jag sa, ja! Och tre kvinnor la sina händer på mig. Jag bara flög under Guds kraft. Jag kommer ihåg att det var lite smutsigt på marken. Jag låg under Guds kraft. Och så började de. Ja, det här är nästan 40 år sedan. We can see. We can see you all over the world. Och så började de räkna upp. De kommer ihåg särskilt Kambodja som de sa. Och olika länder. Och så sa de, du kommer att resa med stora helande team. Och du kommer att få se mirakler. Och det låg jag med sminket och mina enkla Jesuskläder. Ja, och jag, vet du, nu ska du få höra vad jag sa. Alltså i det här naturliga tänkte jag, det här är bara fria fantasier. Därför det såg inte ut i det naturliga på det sättet. Men i en ande så sa jag, jag tar emot det. Jag tar emot det. Jag öppnar mitt hjärta för det här. Jag tar emot det. Och när jag kom tillbaka till Sverige så var jag inte densamma igen. Då började Gud ett nytt verk i mitt liv. Det var långt innan Livets ord fanns. Det var på precis i början av den här väckelsen. När Herren började smörja mig i lutherska kyrkan. Och jag kommer särskilt ihåg. Jag berättade igår. Det var lite sådär religiöst och vi var försiktiga. Men så började folk komma fram till altarplatsen och skulle ha förbön. Och jag kommer särskilt ihåg. Det var en gammal farbror som böjde knä. Nu var det inte kyrkligt längre. Jag la bara min hand på honom. Och han flög under Guds kraft. Och han låg som död vid altarringen. Och folk, vi måste ringa efter ambulansen. Han har liksom dött i hjärteinfarkt. Men jag bara visste, det är smörjelsen. Det är den heliga ande. Och människor började bli helade, anden full. Och jag var ju diakonist och jag hade mitt lilla kontor i källaren. Och människor började vallfärda från många platser i Sverige för att få förbön. Och jag gick på en heltid till halvtid till kvartstid till 10%. Sen var jag tvungen att sluta. Och så började jag resa på fria kallelser. Det var innan jag åkte upp till Livets ord som bibellärare. Guds nåd. Men det började där på marken. En del av processen. Det var många saker i mitt liv. Frälsningen och allt det här. Men det kom en plats där jag låg där. Och så fick jag säga ja till Gud. Fast alla omständigheter sa nej. Tror ni att det är profetiskt det här? Därför det kommer att komma det för unga människor. Jag bad för en ung flicka här i Norge. Det var en tid sedan. Och så vacker hon var. Det var en så otroligt vacker flicka. När jag la handen på henne så hörde jag bara anden säga. Hon har kastat sitt ofyrguld i bäcken. För en skatt och en pärla. Av ett annat slag. Och jag frågade henne efteråt. Vad kan det där betyda, sa jag. Som jag gav till dig. Om de här orden om ofyrguldet. Alltså världens guld. Och då sa hon så här. Ja, det är märkligt, sa hon. För hela mitt unga liv har jag längtat efter att få modellkontraktet. Och jag har längtat efter det. Men så hände det något i ett möte. Jag fick kallelsen att bli missionär. Herren kallade mig. Och smörjelsen kom över mig. Och jag sa ja till missionskallelsen. 2 veckor efter missionskallelsen kom kontraktet. Att jag skulle få bli modell. Och jag var tvungen att kasta modellkontraktet i bäcken. För en högre skatt och pärla. Då blir man gripen i sitt hjärta. Och jag tror att det är det här som kommer att hända oss i Sverige och Norge och Finland och Danmark. Den här desperationen efter Gud. Att vi bara ser så här, det här ofyrguldet. Det här som djävulen erbjöd Jesus när han frestade honom. Du ska få allt det här, alla rikedomar, allt det här guldet. Men det finns en krok, du måste falla ner och tillbedja mig. Du måste koppla ihop med mig för att få allt det här. Men du och jag har kopplat ihop med himlens konung. Vi har kopplat ihop med himlens konung. Och Jesus säger, det är bara fadern som vi ska tillbedja och tjäna. Det här vill jag leva i varje dag, för jag möter så många utbrända människor. Alltså när vi får kallelsen så tror vi att vi ska göra det i egen kraft. Ibland i alla fall, tidvis. Men vi måste alltid gå från tillbedjan till tjänande. Det måste utgå ifrån kärleksrelationen med Jesus. Och därför är det viktigt för oss att veta skillnaden på anden i oss och anden över oss och anden igenom oss. Och det, jag skulle kunna säga att det viktigaste är nog anden i oss. Att det måste börja där och stanna där. Och vi återvänder gång på gång till Kristus i oss. Hoppet om Guds härlighet. Därför är allt vi ska göra tillsammans med honom i den här världen är beroende av smörjelsen, av härligheten och av Guds närvaro. Att vi hämtar den här styrkan ifrån Jesus. För den heliga ande som bor i oss, fadern bor ju i oss, Jesus bor i oss. Men vi har sagt flera gånger under de här dagarna att anden i oss vill förhärliga Jesus, vittna om Jesus, hjälp oss att höra Guds röst, gå ut och in genom dörren och finna bete. Den heliga ande vill föra oss in i djupen av Kristi kärlek, höjden av Jesus kärlek, bredden av Jesus kärlek och längden av Jesus kärlek. Hans kärlek leder oss ända hem. Den heliga ande vill uppenbara arvet i Jesus Kristus. Den heliga ande vill förvandla oss till Jesus likhet. Den heliga ande vill öppna ordet så att vi kan höra Jesus stämma i ordet. Den heliga ande i oss helgar oss och avskiljer oss så vi börjar älska ett heligt liv. Jag har aldrig förstått kristna som vill gå ut och synda. Därför när du har den heliga ande på insidan, då älskar du ett heligt liv. Du älskar den här närvaron och du bara känner dag efter dag, jag vill aldrig bedröva den heliga ande. Som förhärliga brudgummen, den himmelska konungen. Den heliga ande i oss verkar de här frukterna. Som är kärlek, glädje, frid och mildhet och tålamod. Det är den heliga andes verk i oss. Sen kommer den heliga ande över oss och rustar oss. Så man kan se i Jesu liv att 30 år arbetade den heliga ande i honom. Sen gick han ner i jordens vatten och så blev han rustad till själva tjänsten. Och så kunde den heliga ande flöda igenom honom genom hans underbara personlighet. Genom hans härliga karaktär. För när anden är i oss och över oss och flödar igenom oss, då blir du och jag äkta människor. Vi blir inga dåliga kopior. Jag mötte en man en gång som sa, min högsta dröm är att bli lik Benny Hinn. Och då förstod jag vad han menade, för han tyckte som smörjelsen som fanns över Benny Hinn. Och då sa jag, du måste skilja på Benny Hinn och smörjelsen. Därför är smörjelsen som är över Benny Hinn äger inte han. Det är Jesus smörjelse. Och den smörjelsen kan han tappa också. Han kan gå ut ur den smörjelsen. Den smörjelsen tillhör Jesus och den är attraktiv. Och därför längtar vi efter den här smörjelsen. När jag sa till den här mannen, du vet väldigt lite om Benny Hinn. Jag känner inte Benny Hinn. Du vet ingenting om hans relation med sin fru. Du vet ingenting om relationen till pengar. Du vet ingenting om relationen till livsstil. Det enda du ser det är på plattformen. När smörjelsen, Jesus smörjelse, vilar över den predikanten. Och hur han samarbetar med den heliga ande. Men du måste veta att det är smörjelsen du längtar efter. Men du ska bli lik Jesus. Och genom den heliga ande kan du och jag lära känna Jesus som är faderns hjärtas återspegling. Genom den heliga ande får vi se att det är Jesus som är den fulla återspeglingen av all Guds härlighet. Och genom den heliga ande på vi lära känna Jesus. Hur behandlar han människor? Hur förhåller han sig till pengar? Hur behandlar han sina närmaste? Hur lever han i sin kärleksrelation med Gud? Och därför älskar jag Jesus. Och jag vill sitta vid hans fötter dag efter dag efter dag. Och fråga honom mer och mer. Hur flödar du Jesus? Hur gjorde du där? Berätta det för mig. Hur kastar du ut de onda andarna? Och Jesus är den bästa läraren. För den heliga ande kommer och för oss så nära Jesus. Så när anden är där, är Jesus där. Han är himmelens simultantolk. Och nu förstår ni att jag älskar den heliga ande. Men jag vill säga till er så här. Det har hänt ibland, och jag älskar det heliga ande, heliga ande. Då kan jag höra den heliga ande säga, Linda, säger han, jag är här för att förhärliga Jesus. Du måste veta, Linda, att när jag verkar i ditt liv så är det för att lågan och kärleken till Jesus ska växa sig starkare för varje dag. Jag är brudgummens röst, säger den heliga ande, men jag glädjer mig när bruden får sin brudgum. Och det var den elden som brann i Paulus hjärta när han skriver andra Korinthierbrevet. Ni måste stå ut med mig, säger han i 11:e kapitlet. För nu beter jag mig som en dåre, säger han. För jag brinner av en eld. Jag brinner av en eld som kommer från Fadern. En eld som brinner i mig. För jag har trolovat er med Jesus Kristus. För att ställa fram er till honom som en ren jungfru. Men jag är rädd att ormen ska bedra er. Så att den här uppriktiga troheten till Jesus. Jag har varit med i många väckelsevågor. En del väckelsevågor har lagt betoning på upplevelser. Andra betoningar på andens nådegåvor. Andra lagt betoning på ordet. Men i allt det så måste vi ha blicken på Jesus. För han är ordet. När vi får de här upplevelser, brukar säga till människor som ligger och skakar under Guds kraft och rullar under smörjelsen. Och de är helt förstörda av Guds härlighet. Då brukar jag, ni förstår, förstöra på rätt sätt. Alltså allt bara rinner av och de struntar hur de ser ut. Då brukar jag säga så här, när Guds ande verkar, ha en bön alltid på insidan. Hjälp mig älska Jesus mer. Därför ibland kan man tappa bort det här. Ni vet Saul fick vara 3 dagar under smörjelsen. 3 dagar var han under profetisk smörjelse. Han reste sig upp och var inte alls förändrad. Han var likadan. Det var bara ett yttre beröring av hans liv. Han var totalt oförändrad och han var på väg att döda David. 3 dagar under smörjelsen. Och därför är det så viktigt när smörjelsen kommer i våra stora möten. När smörjelsen verkar i våra egna liv. Be den här bönen. Tack helige ande. Hjälp mig nu att älska Jesus. Kan följa Jesus och tjäna Jesus. Jag tänkte jag skulle, jag har så mycket, jag är bibellärare så jag sitter ju alltid med 20 bibelställen. Men jag vill börja med Matteus evangelium idag. Vi kan inte hålla på så länge idag, men jag måste få predika ut det här ifrån Matteus evangelium kapitel 3. Jesus går ner i jordens vatten och himlen öppnar sig. Vet du att himlen kan aldrig mer stängas? Himlen öppnar sig. Och när jag är i Jesus Kristus så är jag under en ständigt öppen himmel. Den stängs inte ibland och öppnas ibland. I Jesus Kristus är jag under en ständigt öppen himmel. Det här ger mig trygghet och vila i min själ. Att himlen öppnas inte och stängs inte. Jag kan inte ge mig 10:e och öppna himlen med mina 50-lappar eller 500-ringar eller något. Det tror ju en del, det gamla testamentet, att nu kan jag öppna himlens fönster. Men jag brukar säga så här, himlens fönster är redan öppet. Så när jag ger mig 10:e, vänner, så är det för att erkänna Jesus som min källa. Därför att säga till Jesus, du är min källa. Jag står under ett öppet fönster. Och jag vill att du ska ha det bästa av det bästa i mitt liv. Och att ge 10:e, det är som en proklamation av mina ekonomiska gåvor och allt det här. För att tala om för honom, jag är inte bunden till världen, jag är bunden till himlen. Vår ekonomi ska inte vara bunden till världen. Vi ska kunna få ett överflöd i fattigdom. I den världen går genom kriser. Därför genom 10:e så binder jag mig med hans hjärta. Visst gör ni det här också? Vi bara binder oss med hans hjärta genom vårt 10:e. Och så vet jag, himlen är öppen. Jesus steg ner i jordens vatten. Nu ska jag läsa från versen 11. Det står så här: Johannes döparen som älskar brudgummen. Han säger: jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Halleluja. Och så står det så här att i versen 36, eller versen 16, när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han såg Guds ande. Han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och kom över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Om duvan kommer över Jesus, vad gör duvan när den kommer över Jesus? Den bekräftar Jesus. Den sänker sig över Jesus. Den ger sitt erkännande till Jesus. När anden kom över Jesus kom den inte som eld. Den kom inte som torden. Den kom inte som vatten. Den kom inte som balsam och sådana här som uttryckssätt i Gamla testamentet. Den kom som en duva. Därför att den helige ande är den tredje personen i gudomen. Vi får aldrig bara säga helige ande är en kraft. Helige ande är nådegåvor. Helige ande är smörjelsen. Helige ande och han är allt det här. Helige ande kommer som personen. För att uppenbara och älska Jesus. Och när duvan har sänkt sig så finns en sån samstämmighet i den himmelska världen. Och fadern säger: det här är min älskade son. Det här är min älskade son. Om fadern talar om Jesus som den älskade sonen. Om fadern talar om sonen där han har all sin glädje. Skulle inte du och jag ha vår glädje i Herren? Så igår när anden föll och vi skrattade så jag fick nästan ont i magen. Så bara visste jag att det var himmelen som glädde sig över sonen. Och Jesus säger: jag ska låta min glädje flöda in i dig. Och ingen kan ta din glädje ifrån dig. Och din glädje ska bli fullkomlig. Den fullkomliga glädjen ska flöda in i våra liv. Därför att fadern har sin glädje i sonen. Och den glädjen vill han överföra in i våra liv. Vi har ett underbart evangelium. Vi har inte deppig evangeliet. Bli som oss och bli deppiga. Utan vi har ett glädje evangelium. Och har vi inte blicken på Jesus kommer vågorna och strömmarna och attackerna och kyrkopolitiken och alla svängningar. Har man varit med 30-40 år så har man sett ganska mycket. Men jag har valt att tänka så här: jag ska se på Jesus. Och jag ska vara rädd om salvelsens smörjelse. Jag vill känna varje dag hur den helige ande lyfter min blick och säger: du står under en öppen himmel. Vårregn och höstregn ska flöda in i ditt liv. Himlen kommer aldrig någonsin att stängas när du är Jesus Kristus. Då kommer han att möta alla dina behov. För han är herden, han är försörjaren, han är läkaren, han är mitt segerbaner, han är min rättfärdighet, han är min helgelse. Jag kan inte räkna upp allt, han är min frid. Allt som jag behöver finns i min andliga kärleksrelation med Jesus. Det finns så mycket underbara manifestationer. Anden beskrivs i Bibeln som vatten och som tordön och som eld och som balsam och som olja. Och vi får så här manifestationer av skratt och glädje och beröring. Jag älskar när den heliga ande är i rörelse. Men jag vet i mitt hjärta att allt som han gör, det bara riktar sig mot Jesus Kristus. Allt som han gör riktar sig mot Jesus Kristus. Och jag har alltid längtat efter Jesus fokuserad undervisning. Därför att det står på så många ställen i Bibeln. Bland annat i Hebreerbrevet kapitel 1. Att i den yttersta tiden så ska Gud inte längre tala genom profeterna och fäderna. Han ska tala genom sin son. Det är sonen som kommer att tala. Och i den yttersta tiden kommer vi alla att veta allt handlar om Jesus. För när anden verkar i världen så är det tre saker som anden gör. Det står i Johannes evangelium, slå upp i Hebreerbrevet. Så står det så här att när anden kommer till världen så ska han uppenbara synd och rättfärdighet och dom. Och det är många kristna som inte har läst vidare vad det står där. Men när det handlar om synd så handlar det bara om en enda sak. Vad gör du med Jesus? När människor kommer in i evigheten kommer inte han att fråga, hur var det med deklarationen? Stal du? Levde du äktenskapsbrott? Han kommer bara fråga så här, vad gjorde du med min gåva som jag sände till den här världen, min älskade son? Det är den enda frågan som han kommer att ställa till människor. Hur förhöll du dig till Jesus? I fråga om synd, för ni tror inte på mig. Och sen säger han, i fråga om rättfärdighet, för jag har lämnat den här världen och gått till fadern. Det finns bara en enda väg till frälsning. Och det är där som vår förföljelse kommer att komma. Jag möter nu präster som säger att det finns många vägar till Gud. Buddhismen är en väg, islam är en väg, hinduismen är en väg. Det finns många vägar till Gud. Ja, det finns många vägar till Gud. Till Jesus, men inte till Gud. Till Gud finns bara en enda väg. Och det är frågan om rättfärdighet. Det finns bara en enda väg. Därför att det är bara Jesu blod som kan godkänna oss. Inga våra gärningar, ingenting som vi kan åstadkomma kan godkänna oss. Det är bara Jesu Kristi blod. För bockars och kalvars blod kan bara överskyla synden. Men Jesu Kristi blod borttar synden. Och rättfärdiggör oss i samma ögonblick som vi tar emot Jesus som frälsare. Är vi godkända av Gud och himlen är vår i fråga om rättfärdighet, för jag har gått till himlen en enda väg, en enda väg. Och sen står det i fråga om dom. Och många människor tror idag att domen handlar om att Gud vill ge sjukdomar till människor, att han vill få göra orkaner och tsunamis för att straffa människor. Men straffet har gått över Jesus. Straffet har gått över Jesus. Så när den heliga ande talar om domen, så står det i Johannes 16, i fråga om dom, för denna världens första är dömd. Och därför måste du och jag berätta för de ofrälsta att den här ångesten är besegrad. Men självmordskänslorna har Jesus besegrat. Därför den onda kraften som är bakom all den ondska som finns i den här världen har fått böja sina knän vid Golgata kors. Halleluja. Och hela skuldebrevet är fastnaglat på korset. Och Jesus har triumferat över mörkrets makter. Det här måste vi berätta i sjukvården. Det här måste vi berätta i skolan. Det här måste vi berätta för människor som är på gatorna, att Satan är besegrad. Och när vi har berättat det på det sätt som Gud leder oss, så kan vi be för människor överallt. Vi kan be för muslimer. De blir inte frälsta för att du ber för dem. Men det är lättare att bli frälst när man har blivit helad. Det är lättare att bli frälst när man har mött hans kärlekssmörjelse. Det är lättare att ta emot honom när man har känt att ångesten bara släpper. Och så frågar människor, vad är det du gör för någonting? Vad är det som händer? Är du med i en seans? Är det någon kraft i din hand? Nej, säger du, där är namnet Jesus. Det är om Guds ande som det här sker. Och det här är viktigt i vår yttersta tid, där det finns så mycket okkultism och nyandlighet. När lärjungarna botade en lamman, så frågar fariseerna, med vilken kraft, genom vilket namn har ni gjort det här? Och då säger apostlarna, det är tron på namnet Jesus. Genom det här namnet som full hälsa har brytit in i den här mannens liv. Och så talar de om Jesu död och Jesu uppståndelse. Anden kommer att verka i världen. Och du kommer att märka nu, nu ska jag profetera. Jag har bara sett det här sista, de här åren som kommer att komma nu. Så kommer anden att vara utgjuten över din arbetsplats. Och du kommer att höra vad anden vill göra. Och du kommer att bli en kanal. Alltså du kunde komma in på din arbetsplats och se på en gång vad anden gör. Du kommer att kunna se dina chefer som går igenom skilsmässa. Du kommer att se en arbetskamrat som just nu har fått en cancerdiagnos. Du kommer att se saker i anden genom gåvorna som den heliga ande gjuter ut. Och sen kommer Herren att säga, vill du vara min kanal? Det här var viktigt för mig sen jag var nyfrälst. Alltså jag ville bli en kanal för Gud. Jag tillhör de desperata. Jag ville bli en kanal för Gud. Och när jag var alldeles nyfrälst så jobbade jag, så var jag på diakonisanstalten heter det. När jag var frälst ett halvår. Men varje dag gick jag, Jesus finns det någon jag ska vittna för? Led mig. Jag tittade så här, vem Gud, finns det eld på någon någonstans? För man kunde ju se om Gud verkade på någon. Mer eller mindre. Och en dag så satt jag kanske berättade någon gång, då satt jag där på kaféet och så satt jag såklart och tänkte, heligande, vem talar du till nu? Vem verkar du på nu? Och så såg jag en äldre herre som satt där. Och så frågade jag heligande, vad ska jag säga till honom? Och anden är ju vild ibland. Så han sa så här: fråga honom om han är andedöpt. Det var ju ett kristet sjukhus, och chansen kanske ändå var att det fanns någon som var frälst där. Så jag gick ju fram till det bordet och sa: hej, jag heter Linda och jag går på diakonissutbildningen, och jag har en liten fråga här. Om är du andedöpt? Och han tittade på mig och jag tänkte, nu har jag bara skämt ut mig. Hoppas inte han frågar vem den där knäppisen är. Men jag började berätta där att jag hade mött Jesus. Och det här med andedop var så viktigt, och tungotal. Och han såg ganska snäll ut. Han var kanske i 60-årsåldern. Och så gick jag därifrån. Så gick det några veckor. Och då var det Birgittas pappa som ringde mig och sa att, ja, så han, det är en man som har sökt efter dig. Och det är chefen på sjukhuset. Och de har frågat efter en person som troligtvis går på någon utbildning här. Och chefen på sjukhuset vill träffa henne. Hjälp! Och jag vart ju skrajda såklart. Skulle få en tid till den där chefen och kom in i hans kontor. Jättesnyggt kontor. Jag som ledde på Jesus folkstid och hade inga möbler, så det var ju så fina skinnmöbler och stort skrivbord. Och så kom jag in där nästan skakande, så tittade han på mig och sa så här: ja, du vittnade för mig där vid bordet, och så sa du någonting om tungotal. Och så sa han så här: det vill jag ha. Och jag tänkte, ja, ska vi be nu, sa jag. Så jag ställde mig bakom honom och skulle lägga händerna på honom. Och så sa han så här: nej, jag vill inte göra så, sa han. Jag vill att vi ska böja knä. Och så böjde vi bara knä i det där fina kontoret. Och så fick han bli uppfylld med den heliga ande. Han är hemma hos Herren idag. Men sådana där grejer kommer man liksom ihåg. För att det blir så dramatiskt när man var nyfrälst. Men vi ska bevara det där. Helig ande, är det någon som du vill visa mig nu? Kan jag få ge ett ord då? Och sen om du inte skulle känna direkt att du får sån där konkret ledning. Bara tala om Jesu kärlek. Jag gick så där hela tiden när jag var nyfrälst. Det var ju lite överdrivet ibland. Men jag kunde gå så här: helig ande, finns det någon på gatan nu som behöver det? Finns det någon? Och då minns jag att Gud bara pekar. Han som går där på andra sidan gatan. Det var mörkt på kvällen. Och då fick jag inte sån där riktigt klar ledning. Jag bara gick fram och sa: gör inget dumt, sa jag till honom. Jesus älskar dig. Jag vet inte varför jag säger det till dig, sa jag. Men gör inget dumt, utan låt Jesus kärlek fylla dig. Och när jag kom hem den kvällen så skämdes jag lite grann så där. Och kände att jag hade liksom gjort bort mig. Sen gick det kanske 5-6 år. Och så kom jag till en bönegrupp. Och så var det en präst där som sa: ända tills nu trodde jag att det var en ängel tills jag såg dig. Det var jag. Han trodde det var en ängel. Och det var bara något år sedan som jag var i hans stora kyrka. Han är fortfarande präst. En väldigt känd präst faktiskt. Och då vittnade han och sa det där. Att jag hade kommit över på andra sidan gatan. Och räddat hans liv. Den heliga ande vill använda dig. Visst är det bra det här? Och låt Jesu kärlek strömma igenom det. Ingen massa teologi och grejer, utan Jesu kärlek. Och nu går jag till Hebreerbrevet, så står det att i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu den sista tiden har han talat genom sin son. Så när Herren använder oss så är det alltid att sonen ska bli synlig, för att människor ska komma till den här platsen där de får ta de här avgörande stegen att öppna sitt hjärta för Jesus som sin frälsare. Och anden är där i samma ögonblick de säger: jag tar emot dig Jesus, så är anden där och föder dem på nytt och för dem in i barnaskap och en kärleksrelation både med fadern och med Jesus. Det är den heliga andes uppdrag. Och det står så vackert om Jesus här: honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och allt bär han med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna, så sitter han på majestätets högra sida i himlen. Det är honom som du och jag tjänar. Nu ska jag ta några ord som egentligen skulle vara min predika. Men det här var inledningen, men i liten bit till. Ja, när jag vaknade i morse så började Herren tala till mig med Lia och Lisa. Och så sa han så här: ni måste gå vägen. Ni måste gå vägen. Ni får aldrig stå bredvid. För det finns många bredvid kristna. Som står och tittar på. Hur ska det gå? Men det hände någonting med Elisa. Ni vet ju att Elia var igenom en svår depression. Och han höll på att bli bestulen på det allra bästa i sitt liv. För han skulle ju gå hem i eldsvagnen. Och nu höll han på att gå hem i depression med självmordstankar. Han sa till Gud, ta död på mig, jag orkar inte längre. Men Herrens ande kom över honom för det fanns en bit kvar. Och vi behöver stå tillsammans, den unga och äldre generationen. Därför vi får inte ha ungdomsförsamlingar här och äldre församlingar här. Jag ser tendenserna, men det är inte bibliskt. Vi måste stå tillsammans. Och vi måste lära en ung generation att älska smörjelsens närvaro. Och vi måste ha en gemensam gudstjänst där vi står tillsammans. Sen kan vi ha olika gudstjänster vid andra tider. Men vi måste proklamera i anden att vi står tillsammans. För det som hände där var att Elia höll på att dö. Och då hade han ännu inte smort den unga generationen. För vem hade velat ha den manteln under ginsbusken? Inte jag. Om jag var en ung kvinna eller en ung man. Och så låg den gamla generationen och önskade sig döden. Under en buske. Skulle jag plocka upp den manteln och säga. Den manteln vill jag ha för framtiden. Det tror jag inte. Och där låg Elia med sin mantel och önskade sig döden. Han var så deprimerad och så tungsint och så utbränd och så rädd och så attackerad. Men han hade det bästa kvar. Och Herren kom till honom med trösten och brödet och vattnet, ni vet allt det där. Och han fick möta Herren i den stilla susningen och så kom det ny kraft i hans liv. Och när han vandrar där så ser han den unga Elisa. Och nu har han kraftens mantel. Det är inte depressionens mantel längre. Det är inte uppgivenhetens mantel. Det är inte mantel jag ger upp nu. Jag är för gammal. Nu lägger jag mig och drar något gammalt över mig. Vet du, det finns ingen pension i Guds rika. Det är bara djävulen som har hittat på det där. För att människor ska känna sig helt deprimerade, avsidestagna. Vi brukar säga så här. När du går i pension så kan du tjäna Gud på heltid. Med staten som arbetsgivare, höll jag på, inte arbetsgivare men som penninggivare. Det finns ingen pension i Guds rika. Vi ska tjäna Gud till sista andetaget. Vi ska tjäna Gud och flöda med den heliga ande till den sista dagen i vårt liv. Så ska vi gå till himlen i eld och inte i depression. Och så slår han manteln. Vi kan läsa det i första och andra konungaboken. Första konungaboken 19. Så jag såg i morse den unga Elisa. Jag såg han gick där med sina oxar. Och jag tänkte, kan inte Gud kalla oss i tider i livet när vi inte har så mycket att göra? Därför det finns 1000 ursäkter. Jag möter alla människor och ursäkter. Jag har skaffat ett företag, jag har gift mig, jag har skaffat ett hus. Det finns ursäkter hela livet. Och han gick med sina 12 oxband där. Och så tog han och så sådde han och så plogade han. Och så kom Elia, pah, slog manteln över honom. Gud har slagit sin mantel på dig. Och en del av er har fått manteln så hårt. Så vi blev inte densamma igen samma dag. Alltså vi låg som döda. Vi bara visste att vårt liv skulle fullständigt förvandlas. Andra har fått manteln kanske lite lättare på sitt liv. Men det är lika viktigt att stanna upp. Och så säger Elisa så här. Får jag gå hem och berätta? Får jag gå hem och ta farväl av min familj? Och då säger han. Det kan du göra. Men glöm inte vad jag har gjort med dig. Den heliga ande hjälper dig och mig genom åren att inte glömma. Jag möter en del predikanter som har glömt bort vad Gud har gjort. Ibland måste vi sitta och berätta gamla minnen för att komma ihåg. Kommer du ihåg när anden föll? Kommer du ihåg när vi sprang som galna? Kommer du ihåg när vi föll som fällknivar? Kommer du ihåg när vi stod på stolar och skrek rakt ut? Kommer du ihåg när vi krigade och fick blodutgjutningar? Kommer du ihåg när vi bröt igenom? Och så kommer livets prövningar och saker. Och så måste man påminna varandra. Kommer du ihåg? Du föddes i eld. Kommer du ihåg när du fick manteln slagen mot din rygg? Och när han kom hem så visste Elisa, det här är radikalt. Och så tar han och slaktar sina oxar. Så bränner han upp oken. Och så eldar han upp sitt liv, kan man säga, inför Guds ansikte. Och så följer han Elia. Och han följer Elia radikalt. Jag tror på radikal vandring. Jag kanske är för radikal, en del ledare tycker att jag är för radikal. Men det gör ingenting, för jag vet att är jag inte radikal i min efterföljelse så kommer jag inte kunna bestå provet. Och jag tycker att det är svårare och svårare tester nu i den yttersta tiden. Och större utmaningar på oss som ledare också. Att hålla liksom blicken på Jesus, vara trogna Jesus. För vi påverkar ju ändå människor. Och om jag skulle falla i synd så blir det större påverkan än om jag var församlingsmedlem och bara gick till kyrkan en gång på söndagen. Alltså det påverkar ännu fler människor. Och därför tror jag på radikal efterföljelse. Och det var någonting som Elisa hade. Elia hade många lärjungar. Massor med lärjungar, profetlärjungar. Men de stod vid sidan om. De hade inte den där längtan och desperationen. Ibland tänker man, det är ingen ful desperation, utan det är den här jag måste ha mer av Gud desperationen. Och det är en eld, för så du är inte tokig för att du är på det sättet. De tycker det i världen, och Paulus sa ju också, nu är jag en dåre igen, för nu håller jag på med det här igen. Men det här måste gång på gång på gång lyftas fram. Vi längtar efter mer av Jesus. Och vi måste uppmuntra varandra och berätta för varandra. Kommer du ihåg den där gången då du låg under Guds kraft? Kommer du ihåg hur Gud använder dig i nådegåvorna? Kommer du ihåg hur Gud helade dig? Kommer du ihåg hur han använder dig? För djävulen vill att du ska glömma bort det där. Så vi ska liksom trappa av lite grann och dra oss undan. Och jag var nyligen i Spanien och predikade där i en sån här turistkyrka. Kyrkan var full av norrmän och svenskar. Och jag fick först lite så här, men Jesus, har de checkat ut, tänkte jag. Har de checkat ut, tänkte jag. Och jag tänkte, men det var ju en brinnande typ i Bergen och Stavanger. Jag ska inte säga flera länder eller flera platser. Jag tänkte, har de checkat ut? För jag kände att det hade hänt saker i livet som inte, jag tar det lite lugnare. Det är inte fel att ta det lugnare på rätt sätt. Men jag kände, vi ska aldrig checka ut. Och när jag stod där i den här turistkyrkan och var proppfull med lite äldre människor, då kände jag, come Holy Spirit. Och Guds ande föll. Och det var så härligt. Guds ande föll. Och de låg som käklar i hela turistkyrkan. För Guds ande var där. Han var uppmuntrade dem. Checka inte ut. Även om du är i Spanien och vilade 6 månader. Checka inte ut. Tjäna den levande guden i eld. Och Elia, han utmanar Elisa och säger. Elisa, säger han, jag måste gå till Gilgal. Jag måste gå till Gilgal. Och vi vet alla vad Gilgal är. Gilgal är platsen där man avskälper Egyptens smälek. Gilgal är platsen av helgelse och eld. Gilgal är platsen där vi har synda bekännelse, där vi lämnar världen och saker. Vi kan aldrig komma i ledarskap om vi inte tycker om Gilgal. För varje gång Gud för oss till nästa nivå så är det Gilgal. Då måste det bli en rensning. Någonting måste förändras i våra liv. Och Elia gick till Gilgal, men Elisa ville följa med. Sen säger Elia, vi måste gå till Betel. Vi måste gå till Betel nu. Men stannar du här? Aldrig, säger han. Jag vill gå till Betel. Och Betel är bönens plats. Och jag känner den här församlingen älskar bön. Vi älskar bön. För genom bönen så ser man. Genom bönen kommer man i en tacksägelse. Och vi måste gå vägen i bön. Det är många som vill ha vad Gud har. Men de vill inte gå sin sträcka i bön. Och jag brukar säga till mina elever och mina medarbetare. Ni måste gå er sträcka i bön. Vi måste gå vår sträcka i bön. Och Betel i den här bönens plats, uppenbarelsens plats. Och sen säger Elisa, jag måste gå till Jeriko. Och alltså, du kan stanna här, säger han. Jag har andra lärjungar som står här. Aldrig i livet, säger Elisa, jag ska ha. Han hade det här inne, en dubbel smörjelse. Egentligen säger han så här, den mantel du har slagit på min rygg, jag vill ha mera just den smörjelsen. Han hade sett någonting. Elia hade kommit igenom. Han hade segrat. Baalsprofeten hade fått böja sig. Han hade mött Gud i den stilla susningen. Han hade resa upp från depressionen. Han hade sprungit framför vagnen ända till Jisrael. Han hade bett så att en liten manshand av eld hade blivit en storm av vatten och genombrott. Och nu skulle han gå till Jeriko. Vi måste först och främst gå in i våra egna krig och vinna seger. Sen kan vi gå in i landets krig, nationernas krig, krig som finns i den andliga världen. Men vi måste gå till Jeriko och lära oss krig. Och Elisa sa, jag tänker följa till Jeriko. För jag vill ha den dubbla smörjelsen. Jag tror inte han sa det där, men han hade det på insidan. För när profeten väl skulle säga så här, nu tänker jag gå hem till himlen. Det är en bild på Jesus. Så såg lärjungarna hur Jesus lämnade den här världen. Och Elisa fick också se det här, kan säga, symboliskt Jesu himmelsfärd. Och så frågar Elia, vad vill du ha? Jag känner så här, om Gud kommer i en dröm till dig och frågar, berätta vad du vill ha, ska du få allt. Då ska du vara som Saul. Eller Salomo. Det är Salomo kanske mer än Saul. Salomo. Han bad inte om ett långt liv, han bad inte om rikedom, han bad bara om visdom. Men om Gud kommer till dig och frågar, vad vill du ha? Säg inte då, jag vill ha en Jaguar eller swimmingpool eller hytta upp i Narvik. Utan säg så här, jag vill ha en dubbel dos av smörjelsen. En dubbel dos av smörjelsen. Säg till Herren, en dubbel dos av smörjelsen. Och Elia säger till honom så här, du har bett om någonting svårt, men om du ser. Och jag vet att det här att få en dubbel dos av smörjelsen har att göra med att du och jag ser. Och därför måste vi få hjälpen av den heliga ande så att vi kan se försoningen, blodet, korset, segern. Och när den heliga ande hjälper oss att se, då kommer det ännu mera smörjelse. För smörjelsen är kopplad till försoningens verklighet och Jesus seger och allt det här som han har gjort för oss. Och så kommer det ännu mer av smörjelse. Och jag tror att Gud håller på att resa upp församlingar apostoliskt här i Norge. Smörjelseförsamlingar. Församlingar som vet hur de ska använda manteln. Och Elisa han slog på jordens vatten. Och det hände någonting, inte bara i Guds ögon och i hans egna ögon. Det hände något i alla andras ögon. Och de sa så här, vi ser att Elias Gud är med Elisa. Och jag tror att det är det som Gud bara längtar efter, att kunna säga, jag ser att en smörjelse som är över Jesus när han gick på jorden är över mitt folk i denna yttersta tiden. Och Gud kommer att resa upp ett folk nu. Bara känner det i min ande. De kommer inte stå vid sidan. De kommer inte att titta på. De kommer inte att undra hur det går. De kommer inte att prioritera världen. De kommer inte att ha ursäkter av materiella skäl eller andra skäl. De kommer att vara desperata i den heliga ande. Och de kommer att säga, jag tänker gå till Gilga. Jag tänker gå till Jeriko. Jag tänker gå till varenda plats som han uppenbarar och visar. För jag vill ha mera Guds smörjelse, mera Guds härlighet, mera Guds närvaro. Det är det som jag vill ha. Och den här förmiddagen så bara känner jag att det som Gud ska göra i era liv som församling, det Gud ska göra i era liv som till andra församlingar, det hör ihop med den här längtan. Alltså det hör ihop med den här längtan. Och jag tänker ibland, hur kan jag behålla den här längtan? Jesus, jag kan inte rycka mig själv i håret. Jag kan inte pressa mig själv och fasta så jag blir som en sticka. Ibland kan man känna sig desperat och man tror det här är egna gärningar. Jag ligger på knä 2 timmar. Jag vet idag att det finns bara en enda väg. Welcome Holy Spirit. Välkommen heliga ande. Kom och väck den här längtan i mitt hjärta. Heliga ande, förvandla mig, fyll mig. Och bara kom med din närvaro, skaka mig, ryck i mig, låt mig rulla under din kraft. Bara låt mig skratta så jag nästan raglar när jag går hem. Kom heliga ande, gör mig drucken av kärlek. Bara fyll mig gång på gång på gång. För jag vill vara desperat i min sista andetag efter mera av den heliga ande. För jag vet Herre att i den himmelska världen så kommer fullheten av din skönhet, då med 7 andarna, fullheten av den heliga ande kommer att flöda fram. Och vi kommer att stå på glashavet med lyfta händer, med keruberna och seraferna, och vi kommer att tillbe den himmelska konungen, och allt kommer att förberedas för det himmelska bröllopet, och vi kommer att dricka det himmelska vinet. Och det är mer än 600 liter vin som de fick på det bröllopet i Kana. Det är 1000 och åter och 1000 och åter liter av det himmelska vinet. Och vi ska leva i evigheternas evigheter med konungarnas konung och herrarnas herre. Så jag ber dig, ljuvlighetens konung, ljuvlighetens underbara kärleksfulla konung, bara kom och andas på oss, Gud. Du vet hur tröga vi är, du har sån tröghet i oss själva, Gud, men du kommer vår tröghet till hjälp. Helige ande, du kommer vår tröghet till hjälp. Vi är så tacksamma att vi får hjälp i trögheten. Vi bara kan säga till dig, Jesus, vi är tröga, men du är inte trög. Vi är begränsade, men du är begränsad. Vi kan vara trött, men du är inte trött. Vi kan vara ovilliga, men du är aldrig ovillig. Och därför vet vi att vi kan ta emot mer av den heliga ande. För Herrens ande säger just nu att hans ande är utgjuten i våra hjärtan. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Och därför kommer aldrig hoppet på skam. Så kom heliga ande och så väcker du våra hjärtan den här förmiddagen. För du har sagt i anden den här morgon att den här församlingen, den norska församlingen, att det du ska göra i deras liv hör ihop med den här längtan. Jag längtar och trängtar som hjorten efter vattenbäck. Så längtar min själ efter dig, och Gud, när ska jag få träda fram inför ditt ansikte? När ska jag få se din härlighet? Allt som finns i världen är bara kulisser och tråkigt, ingenting som drar mitt hjärta. Men att få komma nära dig, Jesus, och få din smörjelses närvaro och fyllas av din ljuvlighet, Herre, det är det vi längtar efter. Och jag vet, Herre, att i den atmosfären börjar du dela dina drömmar för det här landet. Hur du ska påverka skolväsendet, hur du ska påverka vården, hur du ska nå ut bland de ofrälsta, hur du ska nå ut i alla världar, i alla olika världar, i den kriminella världen, i fängelsevärlden. Ja, i alla världar vilar din ande och du söker efter någon. Ja, du söker efter någon som vill vara dina fötter, som vill vara dina händer, som vill vara dina ögon och som vill vara ditt hjärta. Och vi säger idag, Herre, från djupet av vårt hjärta, här är jag, sänd mig. Nu ska vi be lovsångarna komma upp. Men visst är det härligt det jag säger idag, att det inte är prestation. Jag har varit på möten där man får så dåligt samvete. Man har inte fastat nog. Man har inte bett nog. Jag har varit en fastare. Jag kunde fasta flera veckor i rad. Och jag ville be minst 3 timmar om dagen. Och jag önskar att jag skulle dö på en sån dag när jag hade fastat och evangeliserat. Och så jag kunde stå inför Gud och säga, I did it. Så hade jag en dröm som förändrade mitt liv. Jag drömde att jag dog på en dålig dag. Jag hade inte fastat och jag hade inte läst Bibeln och jag hade inte gjort vad jag skulle. Ni vet de där dagarna, the grey days. Man vill inte dö på den gråa dagen. Men jag dog på den gråa dagen. Och så drömde jag den här märkliga drömmen, hur jag kom till himlen. Och jag såg den här pärleporten långt borta. Och jag kände, jag vill inte gå in. Varför dog jag på den där trista dagen? Jag kunde ha dött på en sån där wow, alltså med ett möte som nu. Och så öppnade sig porten så här i drömmen. Och så såg jag massor med änglar som kom. Och jag tänkte undra, tänk om de ser hur misslyckad kristen jag är. Så hörde jag på långt håll, så här bara som ett djup. Hörde på långt håll, de sa någonting. Och när de kom närmare så sa de, se vad vacker hon är. Och jag tittade mig i drömmen och tänkte, vem tittar de på? Och då såg jag att jag var iklädd Jesus. Mitt liv var dolt i honom. Allt som han hade gjort sken som en lysande diamant. Och allt det jag hade gjort för honom, det var ändå blandat, ni vet, med ambitioner och det egna allt. Det finns ingenting som vi gör för Jesus som är fullständigt rent och heligt. Men vi är iklädda hans härlighet. Och därför är det så underbart att veta att det enda vi behöver göra egentligen är kom heliga ande. Sen föder han i våra hjärtan en sån längtan att tjäna honom. Och ibland går det bra att tjäna honom, andra gånger går det dåligt att tjäna honom. Och ibland misslyckas vi. Men vi är iklädda de vackraste vita kläder. Och det spelar ingen roll vilken dag vi dör på, utan vi bara kommer in genom pärleporten. Kom heliga ande. Och nu ber jag dig heliga ande, för jag känner din eld just nu. Känner din eld just nu. Och du säger just nu att du vill tända en eld ännu starkare i våra hjärtan den här dagen. En eld som ska brinna med en helig låga som inte vi har åstadkommit själv. Ingen låga som vi har tänt med tändstickor eller tändare. Inte en låga som vi försökt att producera egen kraft. Men en låga som har kommit av en ödmjuka tillbedjan av Jesus. Där vi välkomnar den heliga ande att verka i våra liv. Och nu tvättar Jesus bort all känsla av misslyckande. All känsla av att du inte har klarat av din egen kraft. Och du ska inte heller klara av det. Utan du bara öppnar det nu med ödmjukt hjärta och säger: Jesus, jag är så beroende av den heliga ande. För jag vill brinna i mina ungdomsår. Jag vill brinna i barnaår. Jag vill brinna i tonåren. Jag vill brinna i de äldre åren. Jag vill brinna den sista dagen av mitt liv. Kom heliga ande. Och nu kommer anden. Så fyller han dig just nu. Och du bara känner den här lågan börjar brinna. Och du känner: jag älskar Jesus. Vad har du på gång för mig? Vad önskar du att jag ska göra? Finns det någon som jag kan välsigna? Finns det någon som jag kan be för? Finns det någon som jag kan betjäna? För jag älskar dig så mycket, Jesus. Och jag vill vara dina händer och dina fötter och ditt hjärta i den här sargade världen. Så kom heliga ande. Och vi bara känner nu hur anden kommer. Åh, det brinner en eld i våra hjärtan. I det naturliga kan det se svagt ut, som det gjorde för Smyrna och Philadelphia. Men Herren såg det som var dolt i hjärtat. Och han såg den här längtan, den här kärleken till Jesus. Din kraft är ringa, säger Herren. Men jag vill ge dig min kraft och min härlighet. Och jag har sänt dig min hjälpare, säger Herrens ande. För varje dag uppmuntrar dig, hjälpar dig och tröstar dig. Låt mig vara din hjälpare. Också i praktiska situationer. I vägledning och rådgivning. Hur du ska omsätta ordet. Kom heliga ande. Det ska brinna en eld. En helig eld. Och Jesus säger: för jag önskar att den elden redan skulle brinna. En helig eld. Åh, bara kom heliga ande. Vi älskar elden. Vi är eldens barn. Vi är födda i eld. Och vi ska leva i eld. Vi är en förtärande eld. Är vår hemvist. Så kom nu heliga ande. Du känner bara nu hur anden rör vid ditt innersta. Och tungotalet förnyas. Kärleken till Jesus förnyas. Kärleken till församlingen förnyas. Kärleken till uppdraget förnyas. Det bara kommer en kärlek. En underbar, underbar kärlek som fyller ditt hjärta. Ja, Jesus. Underbara, underbara Jesus. Kom heliga ande. Jag ser denna eld, den bara kommer djupt i dig. Den har sina rötter rakt i evigheten. Och du bara känner hur helig ande fyller dig. Och du står under en öppen himmel. Och vi har sett hur himlarna öppnar sig när Jesus steg ner i jordens vatten. Och aldrig mer ska himlen stängas. Och därför kan vi ge våra gåvor, vår tid och allt vad vi äger och har som ett erkännande till honom som steg ner i jordens vatten och tog en mänsklig gestalt för att gå våran väg. Kom helig, kom heliga ande, kom heliga ande. Åh, du bara känner nu. Tackar dig Jesus. Vi bara dricker in. Vi dricker nu. Jesus säger: kom till mig, du som törstar. Kom till mig och drick från mig. Från ditt innersta så strömmar av levande vatten bara flyta fram. Och vi bara dricker från dig nu, Jesus. Åh, vår älskare, säg till honom: jag älskar dig Jesus. Bara uttryck från din ande den här himmelska kärleken. Låt anden få hjälpa dig att bara formulera: jag älskar dig. Jesus frågar Petrus 3 gånger: älskar du mig? För han skulle lägga sin kallelse i Petrus hjärta. Han skulle lägga lammen och fåren, herdeuppdraget. Och därför måste han fråga Petrus 3 gånger: älskar du mig? För det var så viktigt för Jesus att all tjänst skulle utgå från kärleken. Så kom heliga ande. Bara ström öbrik nosi o nekritendro sikoteidia. Åh, bara strömma. Åh, vi bara låter Guds ande flöda genom oss just nu. Åh, nåde bara flödar och vi bara känner kärleksvårdelsen kommer att förvandla våra liv. Tack helige Ande. Och när Jesus frågar Petrus, då svarar Petrus: ja, jag filer just dig Jesus. Min mänskliga kärlek räcker inte till. Jag förnekade dig 3 gånger. För jag trodde att min mänskliga kärlek räckte. Men jag måste få agape kärleken. Och nu den här förmiddagen känner vi agape kärleken. Den här kärleken som inte väjer för det som är fult och smutsigt. Det som inte håller oss tillbaka när omständigheterna blir svåra. Den här agape kärleken. Som är en kärlek som tar korset på sig. Som följer Jesus. Som tjänar Jesus. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Känner ni nu er kärlek? Ni får inte glömma det här nu. Ni får inte glömma det här nu. Att varje dag. Varje dag säga välkommen heliga ande. Och vet att det första anden gör det att du ska älska Jesus. Höra hans röst. För det står att anden kan inte tala av sig själv. Han måste bara tala det som han hör Jesus säga. Han är den himmelska simultantolken. Så var och en av oss ska kunna leva i den här nära andliga kärleksrelationen. Som håller på att förbereda oss för himlen. Men innan vi slutar idag. Nu är klockan bara barnet. Den är 22. Men jag tänkte så här. Att jag skulle vilja göra en sak till. Innan vi avslutar det här mötet. Så tänkte jag så här att när jag lämnar nu så kommer du vara sprängfylld av Guds kraft och Guds härlighet. Och det här ska liksom lösas ut i din vardag. På din arbetsplats, i det här landet på olika sätt. Och jag tänkte som jag, pastorn och någon och annan också av ledarna. Att vi ska ställa oss här. Och så ska vi be att den heliga ande ska komma över er. Och så får ni gå i, så lägger vi händerna på er, så får ni gå igenom oss 2 gånger. Och sen ska vi be att Herren ska rusta er. Så att anden i er och över er ska komma igenom er i vardagslivet. Och ni ska bli känsliga för den heliga ande. Så att ni liksom känner den där maningen när ni ska tala till någon eller vittna för någon. Det här får inte bli lagiskt. Utan det här måste bara vara ett naturligt flöde där din längtan och vittna hör ihop med din kärlek till Jesus. Men annars kan det här bli riktigt jobbigt. Om man blir pressad hela tiden att man måste göra något som man kanske inte har lust att göra. Men när Herren smörjer dig så kommer den här lusten, den här längtan att vara hans händer och ögon och hjärta och fötter. Och vi ska be att Herren rusta dig. Du är en unik personlighet. Det är tur att inte alla är som jag och pastor Runa. Vi är annorlunda allihopa. En del av er är mera stilla personligheter. Andra är mera utagerande personligheter. Andra har mera herdesmörjelse. Andra är mera evangelister. Andra har mer en profetisk inriktning. En del av er är administratörer i den heliga ande. Så vi måste också låta er personlighet formas av anden. Så det här ska bli övernaturligt naturligt. Titta inte på hur någon annan löser ut livet på insidan. Utan låt den heliga ande använda dig. Som du är med dina gåvor och din personlighet. För annars kommer du bara bli en dålig kopia av någon. Utan försöka så mycket som det går. Vara äkta i din kärleksrelation med Jesus. För människor märker om det bara är någonting som du bara lägger ut som du har sett någon annan göra. Eller om det blir ett äkta levande vittnesbörd. Och du behöver inte bara vittna att allt har varit perfekt. Vittna om vägen. Även om du inte är fullt helad idag så kan du bara säga: jag är på väg att bli helad. Det har blivit bättre i mitt liv. Jag märker att min sjukdom inte längre påverkar mig på samma sätt. Berätta om din vandring med Jesus. Visst är det härligt att få berätta om det här miraklet. Vi hade en man hos oss som hade en jättesvår lungsjukdom. Och Gud bara grepp in på hela en dag med ett fullständigt genomgripande mirakel. Och läkarna fick bara stå förvånade och förstummade. Det tyckte jag var underbart, men jag tyckte det var ännu underbarare att höra hans vandring. Han hade gått i konkurs med sitt företag. Han var jätterik med fina bilar och båt och bodde vid vattnet, och så förlorade han allt i en konkurs. Han hade nästan bara en plast, och han sa han hade en plastbag bara med grejer, det var det enda han ägde. Men Gud ledde honom till arken. Det är för mig gripande att se hur Gud leder människor. Så man får berätta om vandringen med Gud. När ett barn har dött kanske man kan berätta: det här sa Gud, det här hjälpte Gud med mig. Jag tappade inte tron, jag tappade inte förtröstan på Herren. Och så blir det en tröst i din vandring med Gud. Och det är ditt levande vittnesbörd, din vandring med himmelens konung. Berätta gärna om alla segrarna, men berätta inte bara om segrarna, berätta om vägen. Så människor får se att det går att leva med Jesus i vardagen. Så nu ska vi be. Går det bra där, pastor? Att vi står här, så smörjer vi våra händer, och så får ni gå två gånger, och vi ber att smörjelsen ska flöda genom era liv. Och jag vet att när jag kommer tillbaka så kommer den här församlingen också ha vuxit väldigt mycket. För ni kommer att nå ut bland människor på ett väldigt speciellt sätt. Så Gud välsigna er. Tack för gåvan, tack för kärleken, tack för att ni har varit med under de här dagarna. Och nu ska vi låta den helige ande. Vi måste ha en catcher. Så skulle ni falla så drar vi er åt sidan. Men nu ska det vara utrustning i den helige ande.
Skal be, så bare passer vi på at vi har en jevn flyt, at ikke du bare stopper opp, men du bare går sakte igjennom, sånn at vi bruker tida godt. Så det er bare en jevn strøm, bare, så går vi fra midtgangen opp her, og så gjennom her, og så rundt. Ja.